Jag vet inte. Jag brukar alltid bli så hungrig när jag sitter och väntar på att jag ska. Eller nej, alltså jag var ju. Oh, det finns det ju frukt. Det var inte så att jag satt och väntade här på att det skulle bli min tur att prata. Men jag brukar ändå alltid bli så här liksom väldigt hungrig i början på gudstjänsten. Sen brukar det svalna av någonstans i mitten där. Så jag satt här och tänkte på rabarber. Vet ni, känner ni till rabarbertriangeln? Har ni hört talas om det? Någon som vet vad det är? Det är ett område, det är lite som Bermuda-triangeln kan man säga, fast lite snällare. Det är ett område i norra England, tror jag. Det är vid tre städer i Yorkshire, någonstans norra. Ja, Leeds är med, det är tre stycken. Jag kommer inte ihåg riktigt, Leeds och Bradford och någon mer där. Wakefield, tror jag det är. En triangel där man, som är liksom väldigt nära förknippat med rabarber. Det kallas för rabarbertriangeln, därför att där sysslar man med rabarberforcering. Det är ett väldigt, det är ett tuffare ord på engelska, men det handlar om att man tvingar upp rabarber. Någon gång i början på 1900-talet så kom man på en, så var det någon som kom fram till att rabarber är väldigt nyttigt. Rabarber är väldigt näringsrikt och väldigt nyttigt, så då började man liksom odla rabarber i väldigt stor utsträckning i det här området, för det passade bra till det. Men man märkte att rabarberna växer ju så fruktansvärt långsamt. Så var det någon som kom på ett sätt att odla rabarber där man helt enkelt, man tar små plantor av rabarber som har kanske vuxit i något år så där, så att de har hunnit börja komma upp. Och så tar man dem och så stänger man in dem i ett mörkt rum. Det ska vara varmt och mysigt, men det ska vara mörkt, totalt becksvart. För då blir det så här att rabarberplantorna, de har ju precis börjat att fatta att de ska uppåt. Upp i ljuset. Och så stänger man in dem i mörkret. Då blir de lite förvirrade. Så tänker de att, ja, tänker och tänker. Men de börjar resonera så där som att de är kvar i jorden fortfarande. Och då måste de ju fort upp i ljuset. Så att de hinner få, för nu har ju en massa processer redan satt igång som behöver energi. Och så finns det ingen näring där nere. Så då måste de upp i solljuset. Så de börjar växa extremt fort, de här rabarberplantorna där inne. För att de tror att de är i jorden. Och så växer de uppåt och uppåt och uppåt. För de tror att det ska komma ljus. Och så gör det inte det. För att de är ju lurade, stackarna. Man har stängt in dem sådär. Det är jättehäftigt. Jag har lyssnat på en inspelning från ett av de här rabarberrummen. Man kan alltså höra när de växer. Det knakar faktiskt. Bokstavligen så växer de så det knakar. Man hör att det brusar lite där inne. För att de här rabarberplantorna växer uppåt. Det går jättefort. Problemet med de här rabarberplantorna som man märkte efter ett tag, det var att de har nästan ingen näring i sig. Därför att den lilla näringen som de hade har ju gått åt till att växa uppåt och bli stora. Och de smakar nästan ingenting heller. Men trots det så är det faktiskt fortfarande så att den här triangeln där man använder den här metoden är fortfarande den absolut största. Därifrån kommer nästan all rabarber ifrån Storbritannien, både för det egna landet och till export, kommer från det här området. Därför man kom fram till att ja, det smakar ingenting och det är liksom ingen näring i det, men det växer ju fort. Det är väldigt effektivt. Och jag tycker det där är en väldigt bra bild av hur vi funkar som människor. Kanske mer nu på senare tid än tidigare, det vet jag inte. Men som människor har vi den här tendensen att sträva efter snabba, tydliga resultat. När det är någonting som vi kommer fram till att det här är viktigt, det här är någonting bra, då sätter vi stav med att liksom komma dit. Och vi är intresserade av att vi är så fokuserade på att få det här snabba, tydliga resultatet, att vi kanske glömmer någonstans på vägen vad syftet med alltihop var från början. Om poängen med rabarberna var att de var, var näringsrika, så kommer vi någonstans fram till en produkt som inte alls är näringsrik, men det går ju fort. Det är effektivt. Och jag tror att Så där fungerar ju väldigt stor del av industrier och annat som vi sysslar med liksom, som människor. Vi kommer fram till någonting som vi tror är bra och så vill vi ha de här snabba resultaten. Och på vägen så offrar vi mycket mer än vi tror. Och tyvärr så stämmer det väldigt ofta om våran relation både med varandra, med skapelsen och med Gud. Jag tänkte att vi ska springa till en text, eftersom vi ska vara snabba och effektiva, till en text i Markus evangeliet. Det är Markus kapitel 4, vers 26. Så håller Jesus på och undervisar om Guds rike på olika sätt. Och så står det så här i vers 26. Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och han stiger upp. Dagar och nätter går. Och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, sedan ax och så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå. För skördetiden är inne. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det du vill tala. Vi ber att du ska göra oss mottagliga för ditt ord. Och göra ditt ord verksamt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Alltså, Jesus använder ju ofta liknelser och berättelser för att förmedla någonting. Oftast är det för att väcka någon slags reaktion. Och så kopplar han an till människors vardagliga erfarenheter. Och ibland när han gör det så tror jag att många människor som fanns runt omkring kunde känna att yes, precis så är det. Här är jag inte så säker. Jag vet inte hur, om du som lantbrukare sitter och läser den här texten, om du skulle liksom hålla med om den här bilden att vara bonde är världens mest latmansgöra. Liksom. Det handlar om att ja, men man slänger ut lite säd, sen kan man sova ett par månader och, ja, och sen så är det färdigt. Det är lite som att slänga in en mikropizza i ugnen. Jag tror nog att de som Jesus talade till var ju väl medvetna om att livet som lantbrukare inte bara går ut på att man sår säden och sen så sover man. För det är det som, som han säger att den här mannen gör. När han har fått utsädet i jorden så sover han. Det är det enda han bär sig åt. Eller det enda han sysslar med. Han sover, han stiger upp och så går tiden. Och jag tror att Jesus gör det här. Han är medveten om vad han sysslar med. Han är inte ute efter att ge en jag blandar ihop för många språk här. Han är inte ute efter att ge en korrekt bild av vad lantbrukarens vardag går ut på. Han är ute efter att förmedla någonting om Guds rike. Jag tror att vi som, jag i alla fall, reagerar ju på den här bilden. Den här latmansbilden av bonden. Därför att man identifierar sig ju med bonden, med han, mannen som har sått sitt utsäde. Jag vet inte hur det är i andra traditioner, men jag tror att i våran tradition i synnerhet så tenderar vi att alltid läsa Bibeln, i alla fall Nya Testamentet och Jesu ord, som att det alltid handlar om att vi ska komma fram till någonting som vi ska göra. Och därför så identifierar man sig med den som ska göra någonting. Och då tycker man att han gör ju på tok för lite. Har vi inte ett uppdrag att arbeta så hårt vi kan? Har vi inte ett ansvar för att se till att Guds ord når ut? Att se till att människor kommer till tro? Att se till att Guds rike utbreds? Vi har väl ett ansvar för Guds rike? I den tiden som vi lever i så har vi väldigt, väldigt goda... det finns så många uppkörda spår att hamna i när det gäller hur man når ut med en idé. Som hur man breder ut en organisation på ett effektivt sätt. Hur man uppnår sina mål på liksom snabbast möjliga, tydligast möjliga och mest smärtfria sättet som möjligt. Och det går fortare och fortare. Det hänger ihop. Två saker som är väldigt tajt förknippade med varandra. Är synlighet och brådska. Det var något som Magnus Malm ofta pratar om. Han säger att de två största hoten emot kristenheten i västvärlden är synlighet och brådska. Och de här två hänger ihop. Vi vill ha synliga, tydliga resultat och vi vill ha det nu. Och när vi inte ser tydliga resultat, då skyndar vi framåt vidare. Antingen så byter vi riktning. Om vi inte ser resultatet nu så tänker vi att ja, men antingen så har vi gått åt fel håll. Då testar vi ett annat sätt. Eller så tänker vi att vi jobbar inte tillräckligt hårt. Vi måste pressa hårdare. Vi måste producera mer. Det finns ett fenomen som jag tror att de flesta som har körkort känner ju till, att man kan bli fartblind. Och så finns det ett steg till liksom, efter fartblindheten. Att bli fartblind, det handlar inte bara om att man glömmer bort hur fort man kör. Utan det handlar om att när man kommer upp i en viss hastighet så slutar hjärnan att registrera allting som händer runt omkring en. Man liksom släpper saker som går för fort helt enkelt, susar förbi. Så man koncentrerar sig på de större kategorierna. Och därför känns det som att man kör saktare. Man tänker inte på varje träd som susar förbi, utan man tänker på en skog. Och då tycker man att det är jättelångt att köra hela vägen in till Eksjö, för det är ju så mycket skog, till exempel. Och sen tar man det där ett steg till. De som sysslar med sån här höghastighet, alltså tävling, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, jag tappar ord här, men när man helt enkelt går ut på att liksom uppnå högst hastigheter på ett, liksom en viss sträcka. Man får köra, det finns lite olika fordon där man ska uppnå det där. Man kan komma upp i väldigt höga hastigheter på mekanisk väg. Och då har man dratt det till ett steg till. Det, liksom, det finns ett, nästa steg handlar om att den där fartblindheten går över i en slags tunnelseende. Att hjärnan helt enkelt slutar registrera helt och hållet allting som sker utom det som ligger här borta. En liten, liten punkt längst bort. Det är för det är det enda hjärnan hinner med att registrera. När vi börjar att komma igång och rusa framåt så finns det ett sånt här en tendens där vi helt enkelt blir blinda för det som sker runt omkring oss. Vi ser inte längre det som pågår. Och det innebär att ju fortare vi rör oss, desto mindre ser vi omkring oss. Och när vi ser mindre så tänker vi att vi når inte fram tillräckligt fort, så vi skyndar ännu mer. För vi ser inte längre tecknen på det som vi håller på med. Synlighet och brådska hör ihop. Och så säger Jesus att med Guds rike så fungerar det på ett helt annat sätt än ni tror. Han lyfter fram några sådana här viktiga saker. Det första är att Guds rike kommer inte som paketlösning. Det går inte liksom att ladda hem hela Guds rike på en gång. Och så öppnar du, ja, vad du nu gör, du öppnar plasten och så har du hela Guds rike utbredd här. Han säger att Guds rike kommer i en naturlig tillväxt. Så kommer den mycket långsammare än du tror för det första. Men den kommer inte på en gång. Först, säger han, kommer det strå. Och sen kommer det ax. Och sen kommer det moget vete i axet. Hade man bara sått ut från början och så kommer det upp de här stråna, så tänker man har en bild av vad det är man är ute efter och vad det är man har sått, och så tittar man på den där förpackningen till de här säden och tänker, men det här är ju inte det jag sådde, de här groddarna här, det ser ju inte alls ut på samma sätt, det här är nog bara ogräs. Och så plöjer man upp alltihop och så köper man ett nytt paket och så strör man ut säden igen och så tycker man att den väntar lite och så kommer det upp de här pinnarna igen och så tycker man att jag fattar, jag måste byta leverantör. Jag tror väldigt många i min generation som kom till tro under en viss tid. Alltså när jag var tonåring så var det rätt många i våran umgängeskrets som kom till kyrkan, som lämnade sig åt Gud. De hade fått en bild av vad som det innebar att leva med Gud. De blev presenterade en paketlösning och de blev helt överväldigade. De kände liksom, wow, kan livet se ut så här? När de såg på församlingen och kände, wow, vilket fantastiskt liv det är. Och sen efter ett tag, när de började se hur skotten som börjar växa i sitt eget liv och hur det ser ut i församlingen omkring dem inte överensstämmer med den bilden de hade fått på kartongen, så började de känna att nej, men det var nog inte det här i alla fall. Jag känner inte den där bestående friden varenda dag. Jag har ju fortfarande problem med saker. Jag tycker att församlingen inte alls är den där fantastiska gemenskapen som de sa att det skulle vara. Det finns ju folk som bråkar här också. Alla är inte så fina människor som jag trodde att det var. Och så efter ett tag så börjar man känna att jag kanske ska byta leverantör. Det kanske är det. En del gick till andra samfund ett tag. Många av dem kände att nej, det är nog inte Gud jag behöver. Det är nog någonting annat. Många lämnade. Det är för att man inte tyckte att man kände igen liksom det de såg omkring sig med bilden som de hade fått på kartongen. Men Jesus säger att Guds rike, det växer fram. För några söndagar sedan så pratade vi om skillnaden mellan resultat och frukt. Att ett resultat är konsekvensen av att man har sett någonting, man räknar ut en strategi och så följer man en strategi och så får man ett resultat. Men att med Guds rike handlar det om frukt som går till på ett helt annat sätt. Och det är något annat som Jesus påpekar här. Han säger att det tar tid. Han säger att det sker inte på en gång. Och han säger om den här mannen att han vet inte vad som händer. Han ser att det växer, men han förstår det inte. Det står att han sover och han stiger upp. Dagar och nätter går och säden gror och växer. Och han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Det är en annan sjukdom som vi bär på, som hänger ihop med det här. Att vi vill att det ska gå fort, vi vill att det ska vara synligt. Därför att vi vill ha kontroll. Vi tar gärna på oss ansvaret för hela Guds rike. Både i våra egna liv och i andras liv. I församlingen, i världen utanför. Och när vi inte tycker att vi ser det resultatet vi vill ha, så vill vi liksom gå in och så vill vi åtgärda det på något sätt. Problemet är att vi vet inte hur det går till. Vi kan faktiskt inte producera frukt av oss själva. Frukt är inte någonting som vi skapar. Frukt är någonting som sker med oss. Det är någonting som Gud gör genom oss. Jag vet att det fanns en bonad på väggen när jag var liten. Den fanns där ibland. I Stryksele hängde den på ett ställe ovanför kökssoffan. Nej, inte, ja. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Min bror sitter här och tittar på mig. Jag ska bara säga. Det var en bonad där det stod frälst för att tjäna och vänta, stod det. Jag vet inte om, jag tror att den kom ifrån mormor och morfar. Men jag vet att mamma var nog inte riktigt, ibland så tror jag att hon älskade den och ibland så tror jag att hon tyckte om den alls. Så den åkte lite upp och ner för väggen som en jojo så här liksom. Ibland så. Frälst för att tjäna och vänta, stod det. Och det tror jag är någonting som ligger någonstans i linje med det som Jesus far efter. Han vill liksom hjälpa, för nu talar han till sina lärjungar. Han talar till sin egen, till de som följer efter honom. Och så vill han liksom hjälpa dem in i en Guds relation som bygger på någonting annat än det som de tror att de ska göra. Det som inte längre handlar om att producera resultat. Det som inte handlar om att vara den som får Guds verk att ske. Utan att våga komma in i ett ganska svårt område. Som handlar om att våga lita på Gud så mycket att man låter honom ta ansvar för sitt verk. Det handlar inte om att man ska ligga på latsidan helt och hållet. Det handlar inte om att man ska vägra arbeta. Till och med i den här texten så säger Jesus att det är faktiskt två saker som den här mannen väldigt tydligt gör. Han sår sin säd. Och sen när den är mogen så är han direkt beredd att bärga skörden. Det är inte så att han är arbetsvägrare. Men vägen dit har inte han kontroll på, och det vet han. Jag tror att för att komma in i en hållbar gudsrelation så behöver vi acceptera att Guds verk är någonting som vi faktiskt varken har ansvar för eller har kontroll över. Vårt uppdrag är inte att få det att växa. Vårt uppdrag är att tjäna och vänta. Och det handlar om att lita på Gud. Jag gör det jag kan fast jag inte vet hur det här fungerar. Därför att han har bett mig att göra det. Och sen är jag beredd att ta emot resultatet. Jag vet ju varför mamma inte tyckte om den här bonaden. Därför att jag tror att hon tyckte att det gav en väldigt torftig bild av vad det är att leva tillsammans med Gud. Att tjäna och vänta låter ju inte särskilt roligt, så att säga. Det låter ju inte som att man får någon särskilt, liksom, det är inte den här sprudlande livssituationen som man vill bjuda in sina vänner till. Alla ni som inte har något att göra på eftermiddag, kom så sätter vi oss och tjänar och väntar en stund här borta. Liksom. Kom och ge ditt liv till Gud och få vänta på honom. Liksom. Men här så kopplar det an till att Jesus vill liksom lyfta fram, vad handlar Guds relationen om egentligen? Att tjänandet är en del av din Guds relation. Den behöver finnas där för att du ska må bra och för att Guds rike ska fungera och för att du ska hitta din plats i hans hand, så att säga. Han kommer lite senare till det här, men han talar om det faktiskt ännu tydligare i Lukas evangeliet. Så finns det ett annat tillfälle där Jesus liksom hjälper till att ställa fokus för sina lärjungar. Han har skickat ut dem för att arbeta i Guds rike, på fältet skulle vi säga. Han har gett dem instruktioner, de ska ge sig iväg till det här området här, de ska förkunna Guds rike. Han har gett dem makt att bota sjuka, att driva ut demoner. Och nu så har de varit ute, så kommer de tillbaka till honom och berättar om allting häftigt som de har varit med om. Och de säger, det är fantastiskt, säger de. I Lukas kapitel 10, vers 17, så står det, de 72 kom glada tillbaka. Och de sa, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och Jesus, han gläds ju med dem. Han tycker ju att det är jättehärligt. Han är ju generellt sett ganska glad när vi är glada över att få tjäna honom. Och så säger han då att jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Alltså jag har sett hur ondskans välde skakas när ni går fram och gör de här sakerna. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka. Men så säger han sen, men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Gläd er inte över att de onda andarna lyder er, utan gläd er över att ni har era namn upptecknade i himlen. Det finns en glädje i att tjäna. Det gör det. Man får se mycket. Man får vara med om mycket. Man får möta saker. Jag älskar mitt jobb därför att jag får se väldigt mycket häftiga saker som händer i människors liv. På ganska nära håll. Jag får också möta mycket problem och mycket liksom lidande på nära håll. Och det är inte alltid roligt att tjäna. Och därför så är det så att om jag baserade hela min glädje på resultatet av mitt arbete, av mitt tjänande, om jag baserade på att jag har framgång i det jag gör, eller att jag får vara med om roliga saker, eller att jag får se hur liksom mycket god frukt kommer, om det var liksom grunden för min glädje, då skulle den bli ganska torftig. Då skulle den bli väldigt flyktig. Ibland skulle jag vara jättelycklig. Men ganska ofta så skulle det vara ganska segt. Om mitt liv med Gud handlar om att tjäna och vänta, så kan det bli ganska långa perioder av väntan där jag liksom, men vad ska jag glädja mig åt nu? Och Jesus säger att det är jättekul när du får vara med om såna här saker. Fantastiskt, jag tycker det är roligt. Jag har sett resultatet av ditt arbete. Gott. Men grunden för din glädje ligger någon annanstans. Det finns en grund för din glädje. Det finns en grund för ditt liv som troende. Det finns en grund för allt det som du gör som inte ligger i vad du kan åstadkomma. Som inte ligger i att du har framgång i det du sysslar med. Utan som ligger i det som jag har gjort, säger Jesus. Det som ligger i att du har ditt namn skrivet i himlen. Jag tror att när vi liksom, om vi kan komma dit att vi hittar glädjen som ligger enbart i att tillhöra honom. Enbart i vad han har gjort för oss. Enbart i, jag kom på, måste titta på den här. Enbart i förlåtelsen, i tron på vad han har gjort, i hoppet om att den frukten, det som gror, det han har sått, också gror i mitt liv. Och se att kraften som det här kommer ur finns hos honom. Då kan jag hitta glädjen i att tjäna och vänta. Då kan jag hitta tilliten i att låta honom ta ansvar för sitt verk. Jag kan hitta kraften i att ge mig in i hans arbete och tjäna honom fast att jag inte vet hur det går till. Och jag kan glädja mig åt de små skotten som spirar av Guds rike omkring oss. Som jag ser i samhället utanför, som jag ser i mitt eget liv. Fast att jag kanske vet att men det här är bara ett strå än så länge. Eller det här är bara ett ax, om jag knackar på det så finns det ingenting i det än. Men det är någonting som växer. Och jag kan hitta tålamodet att låta det där ha sin gång. Men jag kan också hitta kraften att när det är dags så låter jag skäran gå. Då är jag redo. Då är jag redo att gå ut och göra det som han har sagt. Att leva i Guds familj, att leva i hans tjänst, handlar mycket mindre om att försöka jaga efter resultatet. Vi vet att människor mår bra av Guds rike. Det vet vi. Vi vet att Guds ord ger beständig näring till människor och till oss själva. Vi vet det. Men om vi hamnar i ett läge där vi ska pressa fram de här rabarberna så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, så tappar vi till slut kontrollen. Vi blir fartblinda. Och till slut så kommer vi inte ens ihåg varför vi gjorde det. Vad var poängen? Vad spelar det för roll om en massa människor kommer till tro, om det de kommer till tro på inte är någonting beständigt? Det är som att blåsa in luft i en deg för att den ska jäsa fortare. Det blir bara yta och inget innehåll. Men att låta den goda säden ta sin tid. Att tacka Herren och lova honom för de små, späda, spirande skotten. Att fortsätta kämpa, fortsätta tjäna, fast att jag inte vet om jag någonsin kommer att se frukten av mitt arbete. Att plantera träd som jag vet att mina barnbarn kanske kommer att få se fullvuxet. Det är ett liv som jag tror kan vara beständigt. Som kan ge glädje på djupet. Men för att vi ska orka göra det så behöver vi stå grundade i en vetskap. Att den frälsningen som Gud sträcker ut till världen också innefattar mig. Och det är därför jag orkar fortsätta att arbeta för det. Gläder inte så mycket över att demonerna lyder. Eller att du har framgång i ditt tjänande. Gläd dig framförallt över att ditt namn är skrivet i livets bok. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus för att vi får finnas i din tjänst. Vi tackar dig Herre för att vi får vara en del av ditt verk på jorden. Och för att du i din nåd har låtit oss hamna på platser och i sammanhang där vi kan få växa och bära frukt. Vi ber dig Herre att du ska leda oss i det. Att du ska öppna våra ögon när vi blir fartblinda Herre. Att du ska hjälpa oss att se att ansvaret för ditt rike finns i dina händer. Att kontrollen för ditt verk finns i dina händer. Hjälp oss att våga släppa tyglarna till dig. Hjälp oss att våga fortsätta tjäna även när vi inte vet vad slutresultatet kommer att bli. Fortsätta tjäna även när vi inte vet när vi kommer att få se någon frukt eller om vi kommer att få se någon frukt. Utan fortsätta i kärlek, fortsätta i ödmjukhet, att ge äran för det som kommer upp till dig. Att glädja oss över det som det lilla som spirar, även om det är ofullständigt. Så får de vara tecken för det som håller på att växa fram. Vi tackar dig Herre för att det riket som du har satt igång på jorden när du blev människa, när du dog för vår skull, är någonting som inte kan stoppas. Är någonting som går över den här jorden just nu. Vi tackar dig för det som är sått i våra egna liv. Att det får växa vidare och bära frukt. Hjälp oss Herre när vi blir frustrerade över att vi inte tycker att det växer tillräckligt fort. När vi blir missmodiga över att vi tycker att vi inte bär tillräcklig frukt. När vi inte vågar gå vidare därför vi tror att vi inte räcker till. Hjälp oss Herre att se att makten ligger i dina händer. Att tjänandet bara är nåd. Och att du Herre har bärgat oss till ditt rike. I det får vi vila. I det får vi tjäna. I det får vi vänta. Tills du har fullbordat ditt verk på jorden. I Jesu namn. Amen.